Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre, din broder och tjänare Jakob har uppmuntrat oss och skrivit att vi ska ha tålamod tills du kommer, Herre. Och att vi ska hämta styrka i våra hjärtan inför din ankomst. För Herre, den är nära. Och du har påmint oss om att inte klaga på varandra, våra trosyskon, så att vi inte blir dömda. Och han har påmint oss om att domaren står för dörren. Herre, du som har skapat allt och som har ett förstånd utan gräns. Ja, det finns ingen begränsning i din insikt. Därför vet du också precis hur jag och vi har det. Du ser in hos oss, in i våra hjärtan och känner våra tankar. Herre, vi ber dig, lys på oss, öppna våra ögon genom din ögonsalva. Kom med den väldiga nåd där vi får se hur dyrbart klädda vi är i din rättfärdighet. Och där du ger oss nåd att i tro erkänna våra synder. I Jesu namn, amen. Se, jag står för dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vi stannar denna andra söndagen i advent inför detta välkända ord. Det är Jesus som talar. Och så sa han till ledaren för församlingen i Laodicea. Och han sa det till hela församlingen. Och så säger Jesus också till oss. Se, jag står för dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Mitt ibland oss står han, livslevande. Han som dog på korset, uppstod. Guds son, honom som Johannes såg på Patmos i hans gudomliga härlighet. Han står här vid vår församlingsdörr och vid våra hjärtedörrar. Det är till mig, det är till oss, det är till dig, han säger. Se, jag står för dörren och klappar på. Jesus står också för dörren i den meningen att den stunden närmar sig då han kommer att stiga in i den här världen i himmelsk härlighet. Hör du hans röst? Det är med våra hjärtan, eller till våra hjärtan, han vill tala. Och han vill tala med oss om hur det verkligen står till där inne. I Laodicea var det en problematisk situation. En andlig sömn som hade fallit över församlingen. Och vare sig församlingsföreståndaren eller hans medlemmar i församlingen gick fria. Det stod inte rätt till överallt. Många tänkte att det stod väl till, men det gjorde det inte. De tänkte att Herren var nöjd med dem, men det var han inte. Det gömmer sig i det som Jesus sa till dem, att de behövde köpa. Ibland så vet ni att vi behöver gå och handla. Vi vet att det där behöver jag köpa, det behöver jag köpa och det behöver jag köpa. Men Jesus hade ett råd till dem. Om att köpa ögonsalva, nya vita kläder och guld. Det som de behövde, det var andens hjälp att få se djupet av den egna personliga synden. Och de behövde den nya rättfärdigheten. Och de behövde få trons guld. Det personliga förhållandet till Jesus som gömmer sig i ordet tro. När du hör att Jesus står vid dörren och klappar på, vad tänker du då? Säger du, ja kära Herre Jesus, kom in till mig. Kom in till mig med allt det som jag behöver. Eller upplever du det obehagligt och hoppas att han inte ska komma så nära. Och skynda dig att stänga vissa av hjärtats dörrar. För det är så obehagligt att tänka att han skulle komma in där också. Men måltid håller han bara med den som öppnar varje dörr. Inte bara vissa, utan med den som ger honom nyckeln också till hjärtats allra innersta rum. Om du skulle höra nu till dem som värjer dig inför tanken på en alltför stor närhet till Jesus, så glöm inte bort vem han är. Han är full av nåd. Ingen kan som han göra allt det trasiga där inne helt på nytt. Ingen kan bota, ingen kan rena, ingen kan göra allting nytt som han. Och han inte bara kan det, han vill det. Han vill göra allting nytt. Och han älskar dig. Kan du inte höra det i de orden? Så jag står för dörren och bankar. Han vill komma in. Därför att han vill dig så väl. Hur du än har det denna morgon. Hur jobbigt. Hur kanske ett hjärta fyllt av anklagelser eller samvetet kan vara. Det är han som kan förvandla allt när du säger till honom: Herre, kom in till mig. När du bekänner det som du vet. Och inte håller undan något av det som gått snett under veckan. I tankarna, eller i orden, eller i handlingarna. Vad är det att tro på Jesus? Vad är det för någonting? Hur ser det ut att tro på Jesus? Det är att komma till honom med sina synder. Så enkelt är det. Det är att komma till Jesus med sina synder. Och det får vi göra nu. När du sen hör orden om syndernas förlåtelse och säger: hjälp mig Herre att tro det. Då stiger han in hos dig. Och det är så oändligt dyrbart att få äga honom. Att få ha honom i sitt hjärta. Men, ett litet men. Om du stänger hjärtat och säger: nej, inte just nu. Inte nu. Sen kanske. Men inte nu. Jag orkar inte nu. Så måste du veta att det kan hända att han inte kommer igen. Om du hör hans röst, så säg: Herre, kom in till mig. Hjälp mig att bekänna min synd. Också det där som just nu känns svårast att säga till dig: Herre, du vet ju alltihopa. Och när du gör det, så där enkelt, så stiger han in. Och i nattvardens heliga måltid bekräftar han detta. Så du kan gå härifrån och säga: Jesus är min. Amen. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Herre, du får också nyckeln till mitt hjärtas innersta rum. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus uppenbarar ditt rike för oss, ge oss nåd att bereda väg för din enfödde son, så att vi med hans återkomst för ögonen tjänar dig villigt och med rent sinne. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga texten idag på den andra söndagen i advent. Profeten Malaki skriver: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa dit kalvar som släpps ur sitt bås. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. Och dagens epistel från Romarbrevet, aposteln Paulus skriver: allt som tidigare har skrivits är skrivet i vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen, i månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse: se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig av hela vårt hjärta för syndernas förlåtelse. Och så ber vi dig att du välsignar denna stund för barnen i söndagsskolan. Hjälp de som nu är lärare där. välsigna dem. Välsigna oss här så att vi får ett ord från dig. Låt det få komma till oss på det sätt som du vill. Och så att vi var och en får någonting av dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Kära medkristna, se brudgummen kommer. Så lät Jesus ett rop ljuda i berättelsen om de 10 flickorna som väntade på brudgummen och bröllopet. Det kommer en dag när det ropet verkligen ljuder. Det kommer en dag när alla människor vet han kommer och alla förstår vem det är och ingen tvekar. För alla är det kristallklart. Underbart för somliga, fruktansvärt för andra. Andra söndagen i advent har ytterligare perspektiv på den här verkligheten, den som de 2 sista söndagarna i slutet av kyrkoåret påminner oss om. Vi befinner oss i väntan på Herrens ankomst i härlighet. Och ur evangeliet ska vi lyfta fram 3 sidor av den saken. Under rubriken vaksamhet inför Herrens ankomst. Först, människosonen kommer. Detta är den stora världshistoriska händelsen som ligger framför oss. Och som Jesus profeterar om i texten när han säger: då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och det var ju det också som änglarna på himmelsfärdsberget förutsade. Uppemot 200 gånger talas det i Nya testamentet om Herrens ankomst i härlighet. Ingen annan händelse i framtiden är så viktig och så omvälvande som denna. För då kommer riket i sin härlighet. Då när Herren kommer tillsammans med miljontals änglar i skyn och alla hans heliga samlas omkring honom. I söndags så sjöng vi: gläd dig du Kristi brud. Kristi brudförsamling väntar på att få ta emot sin brudgum. Och det är ett av brudens särskilda kännetecken, att hon älskar hans ankomst. Det är något underbart. Något som för oss kristna ofta skulle vara i våra tankar. Samtidigt som vi inte ska önska att dagen kommer, vad ska vi säga, tidigare än beslutat eller för tidigt. För som Herrens vänner så önskar vi att så många som möjligt ska ha fått höra det frälsande evangeliet och tagit emot det. Men Jesus ställer nu här i den här texten fram den väldiga verkligheten. Och här i slutet av Jesu undervisning, för Lukas 21 är i slutet av Jesu undervisning, det finns i kapitel 24 och 25 i Matteus, så är det det som är i fokus, det är hans egen ankomst. Vad som ska hända då och vad det innebär att vara beredd. Och det är mycket stora skeenden som gömmer sig i det som Jesus och apostlarna förutsäger. Jesus talar i texten om att himmel och jord ska förgås. Oj, vilken enorm händelse när universum ska upphöra i dess nuvarande utformning. Petrus skrev i sitt andra brev om hur han säger att ni ser fram emot Guds dag. Och så säger han: den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Med andra ord, ett nytt universum. Universum som består idag består av miljarder av stjärnor. Inte bara miljoner. Galaxerna, det enorma antalet av galaxer. Och med miljoner, kanske hundratals miljoner stjärnor i varje galax. Ja, och så ska Gud låta det försvinna och så skapa någonting alldeles nytt. Någonting nytt, ett nytt universum där allt det som blev förvänt och fördärvat på grund av människans synd och uppror är ersatt alltså av något helt nytt. Han som en gång genom sitt skaparord, Kristus, lät hela universum bli till, ska göra ett nytt skapelse under. Nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, säger Petrus. En ny skapelse som inte som denna suckar under förgängligheten efter Guds barns förlossning. För den dagen är alla Guds barn förlossade, befriade, upprättade, helade, levande, strålande och jublande på den nya jorden. När detta sker har denna tidsålder alltså nått sitt slut. Den tid som vi också kallar för nådens tid. Då har evangeliets tid nått sin avslutning och ingen förkunnar längre på Jesu vägnar: kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Då finns det inte längre något omvänd dig och tro evangelium. För nu är det för sent att omvända sig. Det är därför det är så viktigt att varje dag vara beredd för den dagen. Och att i stillhet vara upptagen med frågan vad han vill att jag ska göra, också för att fler ska nås av evangeliet medan dagen ännu varar. För ännu varar dagen. Den gör det. Men Jesus ber oss att ge akt på tidens tecken. Så låt oss nu tala något om den saken. Om tecknen för hans ankomst. Tecknen, det är det andra vi ska säga. Tecken som pekar på hans ankomst. Undervisningen i dagens evangelium var föranledd av en fråga från lärjungarna. De hade nyss varit i templet och de hade sett, bland annat när de gick upp i templet, sett de där enorma stenblocken som låg där i grunden till Herodes tempel. Som ingen idag ännu förstår hur de kunde få sådana enorma stenblock på plats. För man kan ju fortfarande se dem. Det som utgjorde en del av det gigantiska tempelkomplexet. Och så hade Jesus sagt till dem så här: här ska inte lämnas sten på sten. Enligt Matteus frågade de lite senare när de gått upp på Olivberget så här: säg oss när detta ska ske. Och vad blir tecknen på din återkomst? De frågar alltså både om tiden för templets förstörelse och om tiden för hans återkomst. Och då profeterade Jesus först om Jerusalems undergång, vilket måste ha varit mycket tungt för lärjungarna att höra. De får veta att när ni ser staden omringad av fiendehärar, så ska ni inte tänka att det är tryggt att vara där inne. Ni måste fly. Och det gjorde för övrigt alla kristna. Alla flydde. Så att när templet gick under år 70 och förstördes totalt, så var det inga kristna som var kvar i Jerusalem. Men för lärjungarna måste det ha varit den där frågan: ska verkligen templet förstöras en gång till, så som det var 586 före Kristus, när Nebukadnessar kom med sina herrar? Och det är det Jesus säger, att det ska bli så. Det verkar som om Jesus ville ställa fram denna händelse också för sin kyrka, som en påminnelse om att lika säkert som Jerusalems undergång verkligen inträffade, lika säkert kommer stunden då han kommer i sin härlighet. Så att när vi ser att Jerusalem gick under, så ska vi veta att det var den första profetian. Och den andra profetian är: han kommer. På kvällen, första söndagen i advent, alltså för en vecka sedan idag, så kunde man på många håll i vårt land, också här i Göteborg, se en ovanligt stor, starkt lysande måne. En så kallad supermåne. Men det utgör knappast något av de tecken som Jesus talade om. Han säger, talar om tecken i solen och månen och stjärnorna. Och det kan vi undra vad det är. Jag kan tänka tanken, jag säger bara som en tanke, att det kan vara väldiga kosmiska rörelser som dagarna eller timmarna, eller kanske bara minuterna före hans ankomst i härlighet får hela jorden att drabbas av en ohygglig rädsla. Vad är det som händer? Men Jesus påminner alla de sina att när detta händer, då ska de lyfta sina huvuden, därför att det är deras bäste vän som kommer. Fängelsesportar i Iran skakar då och fångvakterna darrar. Men Guds barn reser sig och ser mot himlen och säger: ja, det är han. De kristna fångarna i lägren i Nordkorea reser sig. Befrielsen kommer. Vi lever i en tid då människor i hög grad agerar i en utifrån en växande ångest. Och mycket gör man för att glömma. Men ångesten för jordens framtid är en ständig skugga. Irrationella ledare väcker oroande frågor. Men denna rädsla i sig är en påminnelse om att dagen närmar sig. Jesus säger: se på fikonträdet och på alla andra träd. I skriften är fikonträdet ofta en påminnelse om Israel. Att fikonträdet ska knoppas kan vara en antydan om det som kanske sker i vår tid. Där, när landet finns där, och i landet finns det små växande messianska församlingar där man tar emot Jesus som sin messias. Nog är staten Israel en Guds nåd, även om vi inte kan bejaka alla beslut man tar i knesset eller i regeringen, men det är en annan sak. Men landet finns där, vilket bland annat kan skapa möjligheter för att evangeliet kan predika för Guds gamla egendomsfolk. Orden och alla andra träd kan peka på jordens alla länder, och de knoppas ju i den meningen att idag troligtvis i varje land i världen finns större eller mindre, kanske ibland mycket små församlingar med Guds barn. Men då är detta kanske ett tecken att Herren kommer mycket snart. Jesus talar om detta släkte som inte ska förgå förrän allt går i fullbordan. Och vad detta släkte, genea på grekiska, avser har kommentatorer ofta haft olika meningar om. Men det kanske är så enkelt som att det handlar om det som Jesus i alla sammanhang menar och avser när han talar om detta släkte. Det är de som inte tar emot honom. Det handlar om judar och hedningar. Det är de som inte tar emot honom. Och ett sådant släkte av både judar och hedningar ska det finnas ända tills han kommer. Kan antyda också det att det på jorden när han kommer inte är någon massväckelse, vare sig bland hedningar eller bland judar. Så är otrons människor också ett tecken på att dagen närmar sig. Det tredje: vaksamhet. Jesus sa i ett av de sju breven i Uppenbarelseboken: håll fast det du har så att ingen tar din krona. Det var till församlingsledaren, biskopen eller vad vi nu ska kalla honom, ledaren, ängeln i Philadelphia. Men han säger först: se, jag kommer snart. Därför håll fast det du har så att ingen tar din krona. I den psalm som vi nyss sjöng, psalmen 424, så kommer i de påföljande verserna följande strofer: vid världens undergång och fall, min Herre skall av nåde sina skona. Jag hör hans röst, den ljuder klar: håll det du har att ingen tar din krona. Håll ut i bön, dig väntar lön bland de som bor i himlens ro och med Guds helgon tronar. Snart skapas himmel ny och jord, vid rikets bord, jag kommer Jesus nära. Men skaran som för tronen står, mitt hem får jag får, och skall min krona bära. Halleluja, jag sjunger glad min Herres pris i paradis. Hans namn ske lov och ära. Kronan symboliserar hela denna ofantligt ärofyllda ställning som en kristen både i tron äger och där hemma ska få uppleva i sin fullhet. Genom tron och dopet äger, så är vi ett kungligt, ett konungsligt prästerskap, smorda av den heliga ande till kungar och präster. Detta är en äreställning som inga änglar har. En äreställning som inga djur får. Men alla de som hör Jesus till. Han är vår kung och präst. Men i hans gemenskap får vi dela hans äreposition. Det ligger gömt i ordet krona. Och det är den positionen Jesus är så angelägen om att hans egna inte ska förlora medan de utkämpar sin sista strid på jorden. De har något som man kan förlora. Och det är om detta som Lina Sandell sjunger i en sång. Jag har en krona att förlora. Och Jesus påminn mig därom. Och i det lilla i det stora. Med kraft till mig från höjden kom. Jag har ett arv som kan förspillas. Och låt mig ej förspilla det. Låt ej min arma själ förvillas av Satans många nät. Bevara du mitt svaga hjärta, o käre Herre Jesus Krist. Giv vad du vill, giv fröjd och smärta. Förlåt, giv fröjd, giv smärta. Giv mig en krona blott till sist. Jesus kallar oss till vaksamhet. Det finns flera ord man kan liksom plocka in under det ordet vaksamhet. Jag vill peka på några som hjälper oss att förstå vad det är att vara vaken eller vaka. Jesus talar i texten om nykterhet. Och han talar också om väntan. Det Jesus i de sista verserna i vår text påminner sina vänner om är detta om nykterhet. Ja, Jesus talar om nykterhet. Nykterhet inte bara i förhållande till alkohol. Utan till allt som tillhör den här världen. Alltså till vaksamhet hör nykterhet. Att vara nykter innebär bland annat att inte oroa sig för de jordiska bekymren i otro. Därför han har ju lovat att han ska ge oss allt vad vi behöver. Vi kan vara så bekymrade nu för maten inför julen. Och när vi väl är där så äter vi alldeles för mycket. Och vi är mer bekymrade om vad gästerna ska tycka om maten än att vi delar ett ord om Jesus med dem. Nykter betyder att inte berusa sig på något sätt, varken av dryck eller något annat som tillhör den här världen. Om den tanken, Herren kommer snart, får inta våra hjärtan, så får livet nya proportioner. Det betyder inte att man slår sig till ro. Men man kan komma till ro i många frågor. Men den som tar Jesu ord på allvar, han blir inte sysslolös. Om jag tänker att Jesus kan komma imorgon, då blir jag angelägen om att ha allting i ordning. Att inte ha några ouppklarade förhållanden till någon människa. Sånt som skulle behöva klaras upp genom brev, telefonsamtal, ett besök. Kanske tala igenom någonting. Kanske be om förlåtelse. Och det kan vara ett ärende man har till en granne att säga. Jag måste ändå säga till dig en fantastisk sak. Om du visste vad det är att få leva med Jesus. Det är lätt att berusas av det väldiga mediaflödet. Och så blir det viktigare att hålla sig uppdaterad på vad vännerna på Facebook skriver än att ge någon i familjen det handtag som behövdes. Och så kunde vi fortsätta att tala om nykterhet. Men ett ord om väntan att ständigt vara vaken på ett sunt sätt. Det innebär att på något sätt varje dag inkludera den tanken att det kan vara idag, eller det kan vara just i natt eller imorgon som är just den stora dagen. Alltså ingen dag utan en tanke på hans ankomst i härlighet. Liksom vi som kristna har anledning att varje dag säga åtminstone en gång ett tack till Jesus för att han har gett sitt liv på korset. Åtminstone en gång. Jesu återkomst är ett tröstande evangelium för Guds folk, men ett skrämmande framtidsperspektiv för dem som har gjort hans ord om intet. Det ord som består när himmel och jord förgås. Vår väntan måste också inkludera att vi går svåra tider i möte. Somliga kristna i världen har det enormt svårt idag. Och vår situation, sådan som vi har den här i Sverige, den har andra svårigheter. Men det kan också bli långt mycket svårare. Och ju närmare den stora dagen kommer, desto aggressivare, det kan vi vara helt förvissade om, blir vår fiende, som kommer att göra allt han kan för att få oss ut ur tron på Jesus. Jesus avslutar vår text med denna uppmaning: vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Den vaksamma nykterheten och väntan fordrar bön. Ingen av oss kan vaka utan bön. Utan bön försvinner all nykterhet. Väntan har ju att göra med att jag längtar efter att min Herre Jesus ska komma. Men ingen av oss har en sån längtan utan daglig bönegemenskap med honom. Ingen av oss är redo att i tålamod utstå de svårigheter som är med till kors, det kors som jag får om jag inte väntar i bön. Och får jag också till sist komma med en liten ytterligare förmaning. Börja varje dag med Guds ord. Låt ingen dag börja med tidningen eller det som du hämtar fram på din smartphone eller på nätet på annat sätt. Ni ungdomar, lika väl som vi äldre, låt oss tänka: vi vill låta Jesus tala med oss. Och det gör vi genom att sätta oss vid vår bibel, läsa. Och så har en liksom någon slags ordning, en bibelläsningsplan som vi följer. Så läser vi med bön om att Jesus ska ge oss något. Att han ska låta oss få smaka hans egen kärlek till oss. Det här hör med till vaksamheten. Så att vi inte förlorar vår krona. Och då kan också den kärlek som Jesus själv har till oss flöda genom oss och ut bland dem som vi har i vår närhet. I familj eller i grannskap eller på arbetsplats eller vad det nu är. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.